Bokstips av Agneta Kron Strömsed.
Så här i jultider så kan det väl vara mysigt att lyssna på en julbok. Och då tänkte jag börja med en bok som heter 11 nätter före jul av Anna Fredriksson. Och Anna Fredriksson, hon är relationsskildringarnas mästarinna. Hon skriver så fantastiskt bra om familjer och om, ja, men om allt som har med relationer att göra. Äktenskap som går i kras eller äktenskap som räddas. Kompisar som ger sig ut på cykelsemester eller såna här saker. Men nu är det i alla fall 11 nätter före jul. Och det är småbarnsföräldrarna David och Erika som är i fokus. De har båda två tyckt att de har varit ganska jämställda. De har tagit hand om barnen tillsammans och ja, jobbar lite mindre båda två för att hinna lämna och hämta. Och de tycker att de har haft ett bra förhållande. Men så får David ett stort frilansuppdrag som han inte kan tacka nej till. Och det innebär ju att han måste sitta och skriva när han egentligen borde ha umgåtts med familjen och sådär. Och jag kan tycka ibland att Erika inte riktigt förstår vad det innebär att vara frilans. Och det gör man väl inte om man inte är det själv. Men det är i alla fall 11 dagar före jul, det är Lucia. Och de är i förskolan, både Erika och David. Och David, han ser ut som att han helst hade velat vara någon annanstans. Och när Erika kommer till jobbet så skriver hon ett inlägg på en relationssajt. Och av en slump så läser David det här inlägget. Och under pseudonym, han förstår att det är hans fru, så svarar han. Och de börjar chatta med varandra och Erika, hon blir som kär i den här mannen som skriver till henne, som kommer med så mycket kloka råd och inlägg, och hon vet alltså inte att det är hennes egen man det handlar om. Och han får ju också ta del av många matnyttiga tips som han kan ta hem till sin egen relation. Det här är ju både insiktsfullt och tankeväckande, och jag kan konstatera hur viktigt det är att man inte glömmer bort vad det egentligen var som gjorde att man föll för sin partner. Och kanske kan den här känslan väckas till liv igen om den har försvunnit. Sen vet jag inte om julen just är den mest lämpliga tiden, men varför inte? 11 nätter före jul av Anna Fredriksson. Sen har vi en bok som heter Brutna ben och brustna hjärtan, en alldeles omöjlig jul av Maria Ernestam. Och det är så här att Maria Ernestam, hon har skrivit en bok som heter Marionetternas döttrar, som man med fördel också kan läsa. För det är nämligen så att i den här boken så återkommer vissa av personerna från Marionetternas döttrar. Men Marionetternas döttrar var en bok som var ganska mörk. Den här är rolig och dråplig, så att det här är ju något helt annat. Och här är Lisbeth, som också var med i Marionetternas döttrar. Hon är huvudperson. Och hon bor alltså, hon har flyttat från Stockholm till Lilla Frillesås utanför Kungsbacka. Och där arbetar hon som en engagerad lärare. Hon har idrottstimmar trots att hon inte är utbildad idrottslärare, men det är inte så lätt att få tag på behöriga lärare till så här små orter. Och hon är engagerad så tillvida att hon bland annat står i ett stånd på julmarknaden och säljer lussekatter som klassen har bakat. Och hon håller på att förfrysa fötterna för att hon har ju bara stövlar på sig. Och folk kommer dit och ska köpa lussekatter. Och så ser de att Elena som har bageriet, hon står i ett annat stånd och säljer. Så det är klart att de går dit istället för att köpa torra lussekatter som barn har bakat. Det är egentligen bara barnens föräldrar som kommer och köper sina egna lussekatter. För man vet ju aldrig vad som är i dem, som en mamma säger. När hon gräver bland påsarna för att hitta igen sin egen påse. Men hon har i alla fall ett underbart litet gulligt hus vid havet. Och det fick hon faktiskt köpa trots att det var andra som bjöd mer pengar. Men den här lilla tanten som hade huset, hon visste att Lisbeth, hon kommer att bo kvar i huset. Hon kommer inte att riva det som många av de här spekulanterna hade tänkt göra. Bara riva ner och så bygga någon finflassa villa där nere vid vattnet. Men nej, utan tanten hon lämnade till och med lite virkade dukar och sånt här som Lisbeth inte har hjärta att göra sig av med, för att hon, ja, hon tycker de passar i det här huset. Men hon känner ibland att det kommer någon sån här lukt av någonting unket. Och hon inser att hon har någon vattenskada på gång under diskbänken. Så hon får kontakt med en hantverkare som heter Tobbe som lovar att han ska komma dit och titta. Så meddelar rektorn henne att nu har hon fått tag på en behörig idrottslärare, så Lisbeth kommer att bli av med de här idrottstimmarna. Men de hade ju planerat att de skulle åka till Sankt Anton på kurs strax före jul, alltså i december. Och Lisbeth tänker att inte fasen ska den där stroppen få åka. Han påstår att han har varit tränare för alpina landslaget. Och då kläcker Lisbeth ur sig när hon är med rektorn att ja, men jag har ju varit med i juniorlandslaget. Hon har aldrig varit med i något juniorlandslag. Hon har aldrig ens stått på ett par slalomskidor. Så hur fasen ska hon kunna lösa det? Att åka på kurs till Sankt Anton där det bland annat ingår att åka skidor. Ja, men hon är ju lite smart. Så hon tar kontakt med läkaren i Frillesås och lyckas övertala honom att tillverka ett gips som hon kan ta av när hon är hemma och ta på när hon ska till skolan på morgon och när hon ska till Sankt Anton, för man kan ju inte åka skidor med gips. Alltså det är så galet och det är så roligt. Och den här Tobbe då, som jag säger, vem vill inte ha en rörmokare med spelande muskler under diskbänken? ja. Och sen har hon då sin syster som har bestämt sig för att föda fjärde barnet hemma. Och så har hon sin mamma som är som en despot när det gäller julfirandet. Nu ska de bland annat tvingas äta jullunchen redan klockan 11 på morgon för att de ska hinna få in så mycket som möjligt på julafton. Men Lisbeth, ja, hon jamsar ju med, för hon är inte van att säga emot varken sin syster eller sin mamma. Och så får hon ett telefonsamtal som hon tänker att som hon bara trycker bort, för hon tänker att han har ringt fel, från sitt ex Harry som hon nyss har suttit och läst om i någon sån här skvallertidning. Han är ihop med någon miljonärska. Och var hon läste den här skvallertidningen? Jo, det var hos frissan. Problemet är bara att den riktiga frissan Sara var inte där. Så tjejen som jobbade i salongen med att sopa hår utger sig för att vara frisörelev och erbjuder sig för att klippa och permanenta och slinga Lisbeths hår. Så att man kan ju bara tänka sig hur hon ser ut. Alltså det är så roligt och det är så himla bra. Bra skrivet, Maria Ernestam. Jag tror att jag ska prata om henne någon annan gång också, för att hon skriver så himla bra böcker och alla är så olika. Jag tycker att hon är lite underskattad. Ja, men den heter Brutna ben och brustna hjärtan. En alldeles omöjlig jul av Maria Ernestam. Sen ska jag avsluta med Dan före dan av Felicia Welander. Och den handlar om Sigrid som hoppar av sina studier. Och de handlade bland annat om att forska i vinterns traditioner. Hon hoppar av studierna efter en traumatisk händelse och hon ger sig iväg på en lång resa. Och hennes familj i Sverige, de tror att hon ska fira jul utomlands, så därför så tänker ingen av dem fira jul traditionsenligt i stugan i Hälsingland. Utom Sigrid, för hon har ju tänkt överraska dem genom att komma hem. Hon har fått ett decembervikariat på Nordiska museet och där lär hon känna Stoffe, som hon får väldigt bra kontakt med. Eftersom Sigrid har bestämt sig för att hitta en kille att ta med sig till stugan när hon nu hör att ingen i familjen ska hänga med, så hjälper Stoffe henne att fixa en dating-app. För Sigrid tänker, hur svårt kan det vara att hitta någon att fira jul med? Jo, mycket svårt ska det visa sig. Hon åker ju på den ena pumpen efter den andra. Och den här romanen, det är en sån här härlig mix av julglädje och sorg och svärta, vänskap, omkullkastade fördomar och kärlek. Och Sigrid, hon delar också frikostigt med sig av allt hon kan om julens traditioner. Så att det är liksom lite faktainsprängningar. Och jag fick veta mycket som jag inte visste om sen tidigare. För jag kommer aldrig mer att säga tack när jag har nyst och någon säger prosit. För då dör det nämligen en liten tomte. Ja. För det gör man ju om någon. Om jag nyser och så säger du prosit och säger tack. Då dör det en tomte.
Oj.
Ja, enligt gammal svensk sägen. Mm. Men jag som också firar jul i en stuga i skogen. Jag undrar bara hur Sigrid fick igång vattnet bara så där. Men ja. Det kanske man inte ska grotta ner sig allt för mycket i. För det här är en perfekt bok att läsa under december. Dagen före dagen av Felicia Welander.
Hur många böcker per år läser du?
Oj, alltså jag brukar ju boktipsa i radion ibland. Och då räknade Elinor ut att jag har läst sammanlagt 15 000 böcker men inte på ett år. Men nu läser jag väl nästan... Ja, jag läser kanske 300 per år.
Alltså nästan en per dag.
Ja, nästan en per dag. Alltså ibland när jag är ledig i stugan, då kan det ju bli kanske 3 per dag om jag både lyssnar och läser. För att jag har ju mina läsnätter när jag kan ju ligga och läsa till 3:30 på morgon. Alltså det är ju det bästa som finns. Och min man klagar ju ibland på att det är alltid en bok mellan oss. Så att nu gör jag så ibland att jag kan sitta och lyssna på en bok och han ser på tv samtidigt. Så jag sitter i soffan så lyssnar på en bok. Då är jag ändå som där.
Går det fortare att läsa en bok än att lyssna på en bok?
Jo, men det gör det. Det gör det ju för att jag måste ju anpassa mig efter läsarens tempo eller uppläsarens tempo. Nu kan man ju, vissa böcker kan man ju i alla fall när det gäller Storytel och Biblio-appen, där kan man ju höja hastigheten. Men då känner jag ibland att då missar man lite grann. Så att ja, det går fortare att läsa en fysisk bok, tycker jag.
Och nästa år så blir du pensionär.
Mm.
Kommer du nu spränga den här 300... bok per år, vallen.
Ja, man vet aldrig. Jag kanske får en massa extra knäck som en talboksinläsare kanske. Nej, jag vet inte. Ja, det ska bli spännande att se. Jag fick en fråga faktiskt från någon som frågade att kommer du att läsa, tror du att du kommer att läsa lika mycket när du blir pensionär? Ja, alltså jag läser ju inte. Jag är ju bibliotekarie, men det minsta man gör på jobbet är att läsa böcker. Det gör jag ju på fritiden. Så det tror jag nog. Att jag kommer läsa mer. Mm.